Hej, Petter heter jag och kommer från Cisco Systems. Det är inte varje dag man får stå på scen här i Dansens hus. Jag lovar, det ska inte bli någon experimentell friformdans idag i alla fall. Jag ska väl säga ungefär samma sak som Eva. Lite mörkare röst. Cisco-loggan på slidesen. Men jag ska väl prata om ungefär samma sak. Jag jobbar i stort sett bara med operatörer. Och har den senaste tiden i stort sett bara hållit på med lösningar för företag för just operatörer och hur operatörerna då försöker implementera det här i sina nät. Och om vi tar en liten tillbakablick om hur utvecklingen har skett inom IP-telefoni, så är det väl som så att mycket fokus har gått åt väldigt länge till att få den grundläggande funktionaliteten att fungera och få till ljudkvalitet och liknande. Vi leverantörer kanske har till viss del oss själva att skylla att det inte har gått så bra som vi hade hoppats på. Vi kanske gick ut lite för tidigt, för att i många av de system som visades upp tidigt så var ljudkvaliteten definitivt inte vad den borde ha varit. Och det här lever fortfarande kvar, tycker jag, mer än vad man skulle kunna tänka sig just i allmänhetens, eller de som i alla fall har sett IP-telefoni, i deras uppfattning om vart IP-telefoni, voice over IP, finns idag. Idag är det faktiskt så att det går faktiskt att få till det här precis lika bra som på kretskopplade nätet. I vissa fall till och med bättre. Det finns till exempel kodekar som wideband kodek kallas de, som faktiskt då är optimerade, tar i och för sig mer bandbredd. Men faktiskt låter det betydligt mycket bättre. Har man en vanlig telefon så spelar det kanske ingen roll. Som vi sa här, och som Eva var inne väldigt mycket på, så den underliggande nätdesignen är ju kritisk för att få till självklart ljudkvalitet, men också i stort sett hela funktionaliteten för IP-telefoni. Här kan man väl säga att jag tycker väl snarare att Eva är kritisk och säger att det här är någonting då som kanske borde redan ha funnits. Jag tror snarare att det är så att det har varit en naturlig process där man har varit tvungen att få till den grundläggande funktionaliteten först. Så får man ta det här steg för steg. Och nu ser man då att nu har det varit de senaste åren ett otroligt fokus till att få till framförallt säkerhetsbitar och få till adressöversättning. Sen är det väl så att tjänsterna kanske inte då har kommit som vi hade hoppats på heller. Jag tror att många hade otroliga förhoppningar på den här integrationen, telefoni och data. Applikationer typ Outlook, att man kunde integrera telefoni i dem på ett lättare sätt. Där har det väl varit så att jag skulle snarare säga att det kanske har varit en kommersiell aspekt att det faktiskt inte har utvecklats lika fort som man hade hoppats. Man har väl dels satsat otroligt mycket på att kopiera den PBX-infrastruktur som faktiskt finns på kretskopplade nätet idag. Och det kanske var bra att man får upp det i samma nivå till att börja med och att man sen då kan börja bygga därifrån. Men sen är det väl också så att med bubblans sprickande och liknande då, att de resurser som man hade hoppats skulle finnas för att utveckla de här bitarna kanske inte riktigt har funnits där. Sista mobilitet pratas det just nu i alla fall väldigt, väldigt mycket om. Både i aspekten att kunna flytta användare, moves, adds and changes pratas det otroligt mycket om. Men framförallt det senaste halvåret här i Sverige så har jag upplevt otroligt mycket prat om att kunna integrera med mobilnätet. Och att om man kan använda IP-telefoni till att lättare och smidigare kunna göra det. För från ett företagsperspektiv. Om man ser telefonikostnaderna hos företag så står ju då telefonin till mobiltelefonen för en oerhört stor andel. Jag har svårt att i dagsläget säga att så här kan man göra och tjäna jäkla massa pengar. Det är snarare en kommersiell fråga här också, tror jag, att mobiloperatörerna kanske tar rätt bra marginaler på sina tjänster. Jag tänkte då bara kort gå igenom också då hur företags en lösning ser ut. Det har Eva i och för sig gått igenom. Men det jag definierar då är egentligen då att företaget äger all sin utrustning. Att man har då, även om man har flera sajter, så har man då en egen PBX. Man har egna typ av voicemail-system. Man har framförallt då en egen gateway mot PSDN. Och i mångt och mycket så är det den som kostar mycket pengar. DSP-resurserna för att översätta IP till kretskopplat är inte gratis. Vad många operatörer, inklusive Utfors, tittar på är självklart att kunna tillhandahålla olika typer av tjänster. Och på det sättet självklart få ner kostnadsstrukturen och återanvända samma infrastruktur till ett stort antal kunder självklart. Om vi tittar då på en centralt baserad kolkontrollplattform, jag kan kalla det, så har vi ju då, så pratas det rätt mycket om IP-Centrex eller hosted IP-PBX. Och det är väl en fin skiljelinje mellan vad som är det ena och vad som är det andra. Jag skulle kanske då definiera hosted IP-PBX som att varje företag egentligen har sin egen fysiska kolkontrollplattform. Medan sitt IP-Centrex-fall så har operatören då en plattform som man kan dela då mellan olika kunder, olika företag. Och där kom det egentligen vad jag sa. Det var väl ungefär vad jag tänkte då som introduktion. Jag tänkte då kort bara gå igenom några typer av tjänster som vi då har jobbat med. Jag ska väl också då nämna att jag tar egentligen och utgår härifrån det projekt som jag har lagt ner rätt mycket tid de senaste året på. Och där håller vi på då med en IP-Centrex-lösning tillsammans med ett företag som heter Cylantro. Som är de som då har den här IP-Centrex-plattformen. Medan vi från Cisco då tillhandahåller egentligen då infrastrukturen, IP-telefoner, gateway till PSDN-nätet och det underliggande IP-nätet. Börja med tjänsterna då. Vad man måste egentligen då, som jag sa, börja i den här ändan är då att man på något sätt har i alla fall de grundläggande PBX-tjänsterna självklart även på på en IP-telefonilösning. Och de som är nämnda här är egentligen då vanliga PBX-tjänster. Kanske inte då alla de här 300 som jag tror att 3-500 eller 700 som det hävdas då av PBX-leverantörer, utan de som faktiskt folk använder. Sen kan man ju då tänka sig att det finns olika typer av tjänster som du pratar om i PBX-fallet som faktiskt passar betydligt mycket bättre att implementera på datasidan och kanske ha dem via PC. Och ha ett portaltänk här då där man kan managera sin egen anknytning från webben eller från telefonen. Att man har samma gränssnitt egentligen då beroende på hur man vill ha det. Och då slipper man i alla fall alla de här stjärna 23-tryckningarna och liknande. Och sen då också att man kan tänka sig en integration med e-mail och kalender och vad det nu må vara. Som Eva också gick igenom, mer köhantering, kanske mer callcenter-liknande tjänster också som är väl mer och mer att det kommer även i organisationer utanför callcenter-världen. Att man har någon sorts köhanteringssystem på firman eller att man har då en grupp som är definierad som tar hand om en viss typ av samtal. Och mobilitet som det då pratas oerhört mycket om. Att man ska kunna ha tillgång till den här typen av tjänster var man nu än må vara. Och från vilken typ av anknytning det än är. Det kan vara från hemmatelefonen om man nu är där, mobiltelefonen. Eller om man nu har en softphone eller en IP-telefon. Det pratas ju då oerhört mycket om de här effektivitetsfördelarna och har gjort väldigt länge. Vad kan IP-telefoni ge inom det här området då? Framförallt om man ställer en PBX-lösning mot en IP-telefonilösning. Varför skulle jag välja IP-telefonin förutom att den är mycket ballare? Konvergens, rätt översatt från engelskan. Vi får en förbindelse som Eva visade. Du får en datanätsförbindelse, du kör både data och telefoni på den. Man kan tänka sig då om man har en IP-Centrix-lösning att man faktiskt får en operatörsbaserad lösning. Man slipper ta hand om drift och underhåll själv. Man köper en tjänst precis som vilken annan tjänst som helst. De här movesets and changes, mycket smidigare förhoppningsvis då att kunna lägga till användare, ändra på användare, flytta användare. Och just då att vi får en helt ny typ av tjänster och en annan typ att accessa tjänsterna då. Att vi faktiskt kan ha dem via webben istället för att behöva trycka på din lilla dialpad där, stjärna 23 eller vad det nu må vara. Jag tänkte nu gå igenom lite då hur vi har funderat på den underliggande infrastrukturen som väl har varit den stora utmaningen. Just om man ser att vi ska in då på kundlan och där de i mångt och mycket har just privata IP-adresser. Om vi ser på de flesta operatörer idag så tillhandahåller de oftast någon typ av VPN-tjänst om vi pratar företagsdatatjänster i alla fall då. Så är oftast de tjänster som man då har implementerat på sina IP-nät är oftast då VPN och kanske möjligen då någon sorts av managed firewall eller att man faktiskt då har firewall-funktionalitet i sina kundplacerade routrar och som då operatören tar hand om. Nu är det ju så att utvecklingen går ju oerhört fort. De flesta operatörer har samma den här typen av tjänster väldigt snabbt efter varandra. Operatörerna måste ju hitta andra tjänster att faktiskt tjäna pengar på. Value added services eller vad man nu vill kalla det. Då kan ju ett sätt, och det är väl också då att det är väl här fokus har legat just på vilka typer av tjänster kan man nu lyfta in på IP-nätet. Och då är det väl oftast IP-telefonitjänster som operatörerna tittar på just nu. Och vad vi tittar på här då är egentligen då en IPsec-lösning. Där vi har redan uppsatta IPsec-förbindelser mellan kunderna. Vi implementerar en central tjänsteplattform egentligen då. Och hur kan vi då se till att de här tjänsterna som implementeras centralt kan nås från alla de här företagen? Och hur särskiljer vi då på de olika företagen? I det här exemplet så har man kvar sina befintliga IPsec-förbindelser som man redan har satt upp. Vad vi gör sen är att vi adderar ytterligare en tunnel från de här kundplacerade routrarna till den här centrala tjänsteplattformen. Där kan man köra IP-telefoni eller voice over IP genom IPsec. Problemet är ju att vi adderar en hel del bandbredd om vi då ska kryptera alla telefonipaket. Ett annat problem kan också vara då att kryptokort och liknande på en kundplacerad routern får jobba ordentligt. Så vad vi har gjort i den här lösningen är att vi faktiskt då kör RTP, UDP eller voice over IP-trafiken okrypterat. Vi kör signaleringstrafik och eventuell konfigurationstrafik och liknande då som också kan ligga centralt via tunneln. Men telefonitrafiken kör vi då okrypterat utanför tunneln. Och egentligen då till samma ställe, för vi har också då centralt placerad voice gateway till PSDN på samma ställe. Om vi då tittar på kundsidan så försöker jag här säga ungefär vad Eva sa, men att jag har vänt på bilden. Kör vertikalt istället för horisontalt. Det är ju självklart då ett antal aspekter att ta hänsyn till och ett är ju just då att oftast så kan vi utgå från att de här företagslösningarna och företagen som då eventuellt är intresserade av att köpa den här tjänsten har sina existerande datalan och sina existerande privata IP-adresser. Så vad vi tog fasta på till att börja med var att för optimal säkerhet egentligen då var att vi bygger två separata VLAN. Man får behålla sitt, företaget behåller sitt privata existerande datalan. Vi adderar ett annat virtuellt LAN där vi egentligen då lägger in IP-telefoner. Då särskiljer vi trafiken helt i det här och alla är glada och nöjda. Självklart så är då den första frågan som kommer upp, eller andra möjligen, hur gör vi med softphones? Det vill vi ju ha. Och då finns det ju ingen väg runt. Då måste vi in på datorerna som ligger på det här datalanet. Och samma här då. Om vi ska ha softphones så kan man ju egentligen tänka sig att vi fortfarande har två separata VLAN om man nu känner för det. Men man kan ju ändå då se hela företagsnätet som ett LAN då. Och ett sätt att göra det har varit då att man lyfter in ytterligare en kontrollserver, en ALG, Application Layer Gateway, som endast finns där just för att hantera det här Voice over IP-protokollen. För som Eva visade också då, så att den utmaningen med de här IP-telefoniprotokollen är ju just att i själva paketen, i datat i paketen, så ligger det IP-adresser som också måste översättas. Inte bara i själva headen i IP-paketen. Det är ju aldrig billigt att köpa burkar, inte ens från våra konkurrenter. Så vad man kan göra är ju att vi kanske ska lyssna på den här tejpen efteråt i alla fall, då, så att vi inte lägger ut den på webben. Vad vi har gjort då är att vi i våran kundplacerade router har den här funktionaliteten nu att kunna översätta inte bara SIP utan även HT23. Och vi kommer även kunna hantera MGCP på det här viset. Så istället för att behöva då köpa ytterligare hårdvara så kan vi då ha det här i samma kundplacerade router som redan finns där. Och just det också att vi inte bara öppnar portar och låter dem stå öppna, utan att det här är något då som, för att det ska bli optimal säkerhet, att vi dynamiskt kan öppna och stänga portarna per session egentligen. För operatörer och även självklart för företag så är det otroligt viktigt hur vi kan då installera, provisionera det här och sen självklart kunna ta betalt för det. Men just installationsprocessen, om man vill ha det här i stor skala, är ju oerhört viktigt för att få någon sorts ekonomi i det. Och i alla fall då för våra IP-adresser så är det så, eller förlåt, för våra IP-telefoner så är det så då att de faktiskt får en IP-adress via DHCP. Den får även då en IP-adress till en TFTP-server som är placerad i den centrala applikationszonen också. Och den går då dit och frågar efter sin egen konfigurationsfil eller en generisk konfigurationsfil beroende på hur man har satt upp det. Vad som också är otroligt bra tycker vi då är att vi har någonting vi kallar inline power i telefonen. Och har du då rätt switch från gissa vilken leverantör så får man alltså kraft via Cat5-kabeln direkt på LANet. Men som sagt att hela då installationen och provisioneringsprocessen blir då automatiserad. Att du kan ta ut telefonen direkt ur kartongen, trycka in den i switchen och den får då all data den ska ha och all information den ska ha automatiskt från nätet. Redundans är ju självklart också viktigt. Här är väl då frågan, här är ju också egentligen då bara en fråga om ekonomi. Och det är väl frågan idag, hur många har redundans på sina befintliga PBX-förbindelser? Hur många har redundans på sina datanätsförbindelser? Så tekniskt är det ju inte något större problem att få till en redundant lösning. Men problemet är ju snarare då att kommer kunden att vilja betala för det? Kommer operatörerna att tjäna pengar på det? Man kan tänka sig då att om man skulle ha bara endast en förbindelse så har vi någonting som man då kan kalla, som vi kallar för SRST, Survivable Remote Site Telephony. Vad man kan göra då är att man har en analog förbindelse eller en ISDN-förbindelse direkt från den kundplacerade routern ut till PSTN så att man i alla fall kan ringa sin operatör och säga att förbindelsen är nere. SPK-rätt har väl egentligen Eva varit igenom, oavsett om man använder då MPLS eller IP6 så har man ju den underliggande IP-infrastruktur. Och vad som är oerhört kritiskt här är ju faktiskt att vi kan prioritera de här realtidstrafiken över annan då mindre realtidskänslig trafik. Och där har det väl upp till nu i alla fall varit att man egentligen har kastat bandbredd på problemet. Men den kritiska biten egentligen då vad gäller quality of service och prioritering är ju sista förbindelsen från kundnätet egentligen då in till operatören. För det är oftast där den smalaste förbindelsen är då. Och där tror jag att det är oerhört kritiskt att faktiskt prioritera trafiken. Om inte annat så för att ens kompisar kör eller sina kollegor håller på med annan trafik på datanätet. Och så är det oerhört viktigt att vi faktiskt får prioritet på telefonin. Om vi tittar lite då på hur man kan tänka sig att designa den centrala applikationsserverbiten, så är inte det egentligen någon skillnad överhuvudtaget mot hur man skulle designa en applikationsserver-site för vilken annan typ av applikation som helst. Nu har vi satt upp en fullt redundant lösning på ett ställe fysiskt, men det finns ju ingenting som hindrar egentligen att man kan dela upp där hur som helst egentligen då, beroende på om man har då flera olika ställen där man vill komma ut till PSDN. Om man nu då geografiskt vill sprida på sina servrar för att få bättre säkerhet. Tänkte bara kort då egentligen knyta ihop säcken. Och det är väl som sagt så att för att vi ska få fart på IP-telefoniförsäljningen och voice over IP-lösningar, så är det ju så att tjänsterna måste finnas där. Och det kommer, tycker jag i alla fall, mer och mer. Att vi nu har på något sätt återuppfunnit hjulet genom att lagt på alla befintliga PBX-tjänster. Vi har nu också då kommit en bit på väg vad gäller att kunna addera nytta i telefoni- och dataintegrationen. Till exempel då med Outlook-integration, med kalenderintegration. Nätdesignen, oerhört kritiskt. Vi har som sagt mycket av tjänsterna på väg. Det är otroligt viktigt att vi funderar ordentligt på hur vi faktiskt designar de här lösningarna. I mångt och mycket nu skulle jag säga att alla IP-telefoniprojekt som har problem, så ligger problemen i den här arean definitivt. Och just att vi får effektivitet, att vi ser att det här faktiskt ger nytta, att det faktiskt är effektivt vad gäller just moves, adds and changes, vad gäller flexibiliteten generellt egentligen här då. Och så är det väl i mångt och mycket så att det är väl självklart en fråga om att tekniken versus eller kontra efterfrågan egentligen då från marknaden. Tekniken tycker jag utvecklas på ett väldigt bra sätt och att det hela tiden går framåt. Sen är det alltid en fråga om vad driver det hela? Och någonstans måste efterfrågan hänga med, och förhoppningsvis så kommer man någonstans där efterfrågan faktiskt då blir en större drivkraft än själva teknikutvecklingen i sig. Det var väl det. Så får vi ta frågorna sen. Och så om ni har några andra frågor så efter det här, så får ni gärna e-maila.